Hur hamnar man i en kö på Joensuu Prisma iklädd i motorcykeldräkt och ett paket barnblöjor? Jag heter Freddy Liljus och jobbar som stand-up-komiker i Finland. Och för ett år sedan så åkte jag med min fyrhjuling, alltså en sån här motorcykel med andra ord, från Hang till Utsjoki och tillbaka och gjorde ungefär 30 gigs under resan. Men nu ska vi inte snacka om giggarna i själv utan egentligen om vårt fina land och dess natur och människor och kulturer som man inte hinner stöta på då man kör 120 på motorvägen runt om i landet. Hang och Rigo. Där började allt. Det var i början på juni, alltså jag tror det var, om jag nu rätt kommer ihåg, så var det den 10 juni som vi, det var ganska ensamt i början, den landa och byggde upp mitt första gig själv. Man måste ju säga att man känner sig lite sådär ensam när man kör in med en motorcykel på baggården av en tom krog och så börjar man att stoppa upp sina egna skyltar och plåtar och hoppas att det kommer folk och. Jag måste nog säga att det var faktiskt bra för att det blev fullt hus. Det regnade som fan i Hangö och det var just ingen på gatan när de körde in. Och på kvällen så var det helt smockat så att alla Hangöbor bara kom plötsligt in i Origo. Det var faktiskt roligt. Jag körde mitt set på finska i en svensk sommarstad om man kan säga så. Eller en svensk språkig sommarstad. Och det där. Så det var ju ganska roligt att tackla liksom både finlandssvenskheten och finskspråkigheten just i Hange för att man fick ju liksom egentligen byggt två läger om man kan säga så. Slutet på kvällen blev så att alla skakade tass med varandra och man glömde liksom gränserna mellan språket så att det var jätteroligt. Vi var glada och kramades hela gänget. Och jag måste säga att det blev jättebra start på det hela. Det var riktigt skönt nästa morgon att hoppa på och köra vidare. Nog mot Helsingfors! Och det där, då hamnade jag rakt in i rusningen. Och jag hade väl 18 långtradare bakom mig vid första korsningen när jag satt och räknade. De körde förbi mig och alla visade väldigt internationella fina tecken. Så kan det gå. Man märker ju det att när du kommer in till en storstad så blir allt plötsligt mycket snabbare. Vid Kyrkslätt så blev det den liksom så att folk liksom tryckte på gasen och så blev det jäkligt bråttom överallt. Sen blev det ju sen Helsingfors och Manala. Jag visste att det kommer kanske 20 människor att titta på mig på en krog som rymmer 500. Men jag hade bokat ett rum och det kom 18. Så det var nästan fullt hus. Woho! Så här får man liksom börja som komiker. Det är ganska skönt att vara liksom, man blir, ödmjukheten är väl en sak som slår en först. Men att man fick ju känna liksom en våt handske genast i början när man sitter våt på en, för det regnade. Hela sommaren, för mig alltså. Det var samma regnmoln som följde mig från Hangö till Utsjoki och tillbaka till Hangö. Nästa dag så blev en sån här riktigt uppväckare för den som åker med motorcykel. För jag har inte åkt motorcykel tidigare och nu måste jag komma ihåg att det där, en fyrhjuling åker inte mer än 80 km i timmen. Så det var ju liksom ganska lugnt och långsamt på det sättet. Och jag valde ju bara småvägar. Och jag måste säga att jag tror att jag hittade Finlands vackraste väg när jag åkte väg nummer 55 via Orimattila mot Lahtis. Och det var en väg som var byggd säkert på 1700-talet eller någonting. För den åkte mellan alla åkrar och gränder och slicka husknutar. Och det var jätter och höns och kor och allt vad du kan tänka dig på vägen. Och gamla postlådor. Det var riktigt sådär att man blev ju riktigt nostalgisk. Och då tänkte man första gången att this is it, liksom att det här är ju vackert det här landet. Och då hade man inte kommit längre än just lite norr om Borgo. Att vitsigt, här finns massor att se. Lahtis igen, människor i Lahtis är väldigt Lahtis medvetna. Både liksom på gott och ont. Jag insåg ju ganska snabbt att när jag kommer från Tammerfors, kört via Helsingfors, så det fanns ingen annan stad än Lahtis. Och liksom De är väldigt liksom noggranna om hur man till och med uttrycker Lahtis. Att när jag sa att nimen är Freddy Liljus ja on kiva olla täällä Lahdessa, så var det genast någon som skrek liksom. Lahdessa! Se on Lahdessa! Liksom, bra! Duktigt jobbat! Vad finns bättre än en skön sommardag och blues? B.B. King, Sweet Little Angel. En av mina favoriter. Jag måste säga att blues är faktiskt någonting som man kan verkligen lyssna på när man kör längs landsvägar. Förutom när man åker på en fyrhjuling, för då hör du absolut ingenting. För att den för ljud. Men att blues fanns i huvudet åtminstone, måste jag säga. Fredrikshamn, rookie. Det är väl det som det första kommer man få tänka på när man åker in i Fredrikshamn centrum. Och det andra är väl Seurahuone med, för de som inte vet, det första Mumintrollet som någonsin har målats finns på en väggfresko i Marskin kabinett i Seurahuone. Jag heter alltså Freddy Lilius, välkomna. Jag är er sommarpratare idag. Och jag tänkte berätta faktiskt lite om min resa när jag åkte med en fyrhjuling, motorcykel alltså, från Hangö till Utsjoki och tillbaka till Hangö. 5783 kilometer och gjorde nästan 30 gigs under den tiden som komiker. Och alltså som Fredrikshamn var ändå en plats där vi stannade, och det var nog en kul stad. Man säger ju alltid att Kymilén och folk från Kotka Fredrikshamnområdet är ju väldigt så här liksom robusta och starka och tuffa och älskar ett, kanske ett gott slagsmål till och med, och lite så här sydkarelen, och att alla är skäggiga till och med kvinnorna och hela biten. Men att det där, det stämmer. Utom det att kvinnorna är skäggiga. Sen fortsätter jag vidare mot Savolax. Och det börjar liksom, som man säger, savolainen kierros. Den såg man nog egentligen, för att jag lämnar min motorcykel på service och jag packade mina grejer och tog en väska och ställde mig på taxistolpen. Och så kommer en taxi infarande, sätter blinken rakt mot min stolpe och plötsligt bara liksom tar blinken och slänger den mot vänster och bort igen utan att plocka upp mig. Så tänkte jag liksom att vad for i hans huvud? Att var det liksom att sveta på åtta kuti vuoen otakka? Att man vet ju inte. Men att nu är de ju härliga människor. De är ju glada också. Jätteglad lynta människor i Kuopio och Savolax. Men att det är ju liksom, man måste ju fundera när man jobbar med dem. Att det är så där liksom att de tänker genast liksom på något annat svar än vad du har väntat dig. Sitter du och tankar en bil eller tankar din motorcykel, så går du och frågar att ta ni kort, så säger de att onko sinulla kortti? Om man vill ännu sen liksom ännu mera in mot Savolax och åka ännu liksom in i det djupare Savolax, så då är nog nästan sen nästa blir nog Nyslott. Där är det sen liksom, det är liksom end of the line. De människorna som bor i Nyslott, så man ser nog att de har nog varit där hela året. För att när du är där på sommaren så är de nog glada att se varandra, men sen när det ramlar in 100 000 turister vid operasäsongen, så är de alla så där att nu skulle vi kunna vara här för oss själva också. Att det är på ett sätt lite konstigt att på vintern är de ensamma och klagar att de inte har några kompisar, och sen när det kommer en massa människor så sen är de så där att nej, men vi vill ändå vara här i fred. Det var samma som, liksom, jag märkte samma i giggarna också. Jag gjorde två gig där och speciellt sen när jag nu har några rutiner om att jag är finlandssvensk, så kombinerar de mig genast med operafestivalen. Att det kom någon som skrek att var är din mörka kostym? Och varför sitter du inte uppe på terrassen med ett champagneglas? Att det är nog på något sätt finns det någon sån här antipati. Jag vet inte. Man fick genast bara känna det på något sätt. Men nu Slott är ju en fantastisk stad. Och jag bodde där faktiskt fint, för jag fick bo på en ångbåt i 3 hela nätter. Och det var ju fantastiskt. Bodde i en liten hytt och det var ju ganska mysigt att stänga dörren efter giggen och ta en bok och bara liksom drömma sig bort. Sista giggen i de trakterna så var sen i Vilmarstrand, som är en av mina favoritstäder. Vi har faktiskt en gång i året till och med stand-up-festivaler där, och jag har väldigt goda kompisar där också i musikbranschen, och jag fick bo hos en av dem, och därför tänkte jag att jag plockar upp en låt också åt dem, att det där, eller en låt av dem, och det är faktiskt, jag fick bo hos Kotiteollisuus trummare Jari Sinkkonen, och det här nu är en av mina favoritlåtar som killarna har spelat. Den här låten betyder väldigt mycket för mig, för att en gemensam kompis till mig och många andra komiker sov bort förra januari och det här var hans favoritlåt. Helvetistä Kotiteollisuus, helvetistä itään. Jo, en sång som jag faktiskt ägnar åt min goda komikerkollega Pekka Jalava som numera inte finns bland oss. Och många andra kotiteollisuusvänner förstås också. Men att det här är liksom en grej som jag tycker att det är värd att ta upp nu. För nu ska vi gå in liksom på känslor. Och det är någonting som verkligen vaknar till när du kör ensam med en fyrhjuling mitt i Finland i ösregn. Då får man en sån här liksom ensamhetskänsla. Och nu måste jag säga att det var en massa saker som hände för mig precis just under de här stunderna annars också. Min pappa blev svårt sjuk. Han blev canceropererad och har klarat sig fint och tack för det. Det var jättebra. Men att man är ensam ute i landet och har en pappa i sjukhuset och inte kan liksom hjälpa mamma eller familjen och syskonen och stöda där utan är då med sin fyrhjuling som nu liksom låter på något sätt tragikomiskt. Men att det var faktiskt en ganska hård grej. Och speciellt sen när liksom regnet piskar, hur ensam man blir. Och det är någonting som man egentligen tänker på när du rör dig i stan bland människor och överallt liksom vad du går i butiker. Och allt. Du har alltid någon bredvid dig. Men sen när du har liksom ett stort öppet kalhugget fält och bakom det så vet du att där är 100 kvadratkilometer med bara skog. Och massa djur som inte snackar åt dig. Så det är en sak som jag gjorde, bara för jag ville veta hur det kändes, var ju det att jag körde förbi ett massivt kalhygge. Och mitt på kalhygge så stod en ensam björk. Och jag faktiskt stannade motorcykeln på en busshållplats och traska över det här kalhygget, nästan säkert 500-600 meter. Och krama om det här trädet och sa att jag vet hur liksom det känner sig. Och det var liksom på något sätt man meets nature på ett helt annat sätt. Men att, ja, jag gjorde det. Men att när ensamheten verkligen tar över så är det ju liksom, det är nog någonting som, speciellt som komiker när man vill vara liksom mitt i folket och bland människor och man vill att alla ska tycka om mig. Och plötsligt det enda du har som tycker om dig är en gräshoppa eller en sparv som sitter på en busshållplats och funderar när den ska ta nästa fluga. Då blir man så där väldigt tyst på ett sätt. Jag måste säga att det är väldigt nyttigt. Alla borde gå den där vägen. För att det är väldigt få som tvingar sig själv till en riktigt liksom öde ensamhet. Sen plötsligt så märker man också det att när man kör ensam i naturen och längs östgränsen då och en och annan bil kommer emot, det är sent eller tidigt på morgonen. Så liksom när sol och regn kolliderar, att när det regnar så då är man liksom färdig att ge upp allt. Då vill man ge upp, sluta, åka hem, lämna det där skrället på en busshållplats och bara liksom gå till närmaste tågstation. Sen har du kört i 10 minuter och solen tittar fram och det börjar värma. Dina kläder börjar värmas upp och handskarna börjar värmas upp och ansiktet värms upp. Så då får man det där att, woohoo, nu kör vi vidare. Och jag måste säga att om väder har en positiv inverkan så sen märkte jag någonting som stadsbo som aldrig någonsin har varit tidigare på en campingplats. Jag stannade nämligen över natten. Egentligen så skulle bli en natt. Men det blev 3 nätter allt som allt. Jag checkade in på ett karavanområde eller karavanarområde då nära Joensuu. Och man har ju alltid lissa fördomar som bilist mot alla karavanare och husvagnar. De kör långsamt och man kommer inte förbi dem och hela biten. Men jag checkar in på det här området. Jag kommer dit med min fyrhjuling dessutom och släpvagn som jag hade kopplat på den vid det här laget. Jag fick en släpvagn halvvägs. Och mitt tält och grejer. Och det började samlas en massa gubbar förstås runt motorcykeln och sparka ringar som de säger. Familjerna gjorde mat och de dukade ut sina plastbord och stolar och så hängde de bykräp och Jag tänkte att jag kockar ensam och jag hann just sätta på potatisen på trangen när det kommer en kille med en ölflaska. Så att nej, nej, inte blir du här ensam. Du kommer med oss och sitta dit i grillhuset. Vi lagar alla mat där tillsammans. Att det här är en sån grej som vi har idag. Först går killarna i bastun, sen går brudarna i bastun och det där. Gubbarna tar barnen och damerna går ensamma. Det här är liksom en del som finns här alltid. Och sen så lagar vi mat tillsammans. Det var en av de verkligt skönaste, härligaste kvällarna som jag hade under den här resan. Det var solsken. Där satt man och grillade och snackade med de här världens härligaste människor som i normalbilisternas ögon blir de små djävularna som steppar till vägar nära midsommar. Att kära lyssnare, de är jättehyggliga typer. Och kanske den här nästa låten så ska jag vilja ge dem. Det är, och överhuvudtaget alla den här sommaren. Det är Monty Python. Here we go. Det är tuffa grejer. Jag sa i början, snackade jag om hur man hamnar i en kö på Joensu Prisma. Iklädd i motorcykeldräkt och ett paket barnblöja. Jag tänkte att nu är det kanske väl dags att svara. Jag är alltså Freddy Lilius och jag är sommarpratare idag. Och nu ska vi snacka om hur jag åkte med motorcykel, eller egentligen en fyrhjuling, från Hangö till Utsjoki och tillbaka till Hangö. Och det där, jag stannade faktiskt i Joensu Prisma för att torka. Det regnade något alldeles otroligt. Det spöade ner. Det kom som från ett ämbar. Och jag var alldeles plaskvåt när jag satt på den här fyrhjulingen. Och man sitter ganska rätt upp och jag hade inga fönster. Och det började småningom att regna in i den här motorcykeldräkten. Så tänkte jag att man måste vara lite uppfinnarjocke här på vägen. Så jag gick och bläddrade bland blöjor i blöjhyllan. Jag har inga barn själv, men att jag tänkte att man lär sig snabbt. Och jag hittade ett paket blöjor som var bara då blöjdelen, så att säga. Så jag marscherade med blöjorna under armen till kassan. Och när det väl kom fram så betalade jag. Och så steg, när det kom bakom kassan så rev jag upp paketet och tog en blöja. Och helt enkelt stoppa ner den i körbyxan. Den funkar. Så att det här är en bra grej om ni åker motorcykel i regn långa vägar. Använd blöjor. Sen blev det ju östgränsen och Joensu. Och man börjar liksom närma sig sådana här områden som har historiskt värde. Och så kommer då monument på monument, minnesmärke på minnesmärke om olika strider och då finns det taktikkartor om vad som har hänt och vem som har varit och hur och var fienden har slagits ut och så vidare. Och ju mer man läste så ju mer levde man sig in i det hela. Och det slutade helt enkelt med det att jag körde en extra länk till Ratentie. Och det är nog något som verkligen får en att tänka. För att där är ett museum alldeles vid korsningen. Och i det där museet så är allt beskrivet. Och sen hela vägen ända ut till gränsen, den är 10 kilometer lång. Och längs den här vägen har då hela den här världens största motti tagit plats under kriget. Och jag måste säga att det var nog en otrolig upplevelse. Där finns fortfarande gamla skyttegravar och allt kvar. Och så kör du till östgränsen och så kommer bommen emot. Och du kan köra alldeles in till bommen. Och så bara ser du fram ut över bommen och så vet du att där finns fortfarande idag ryska killar som inte kom hem. Och så kör du längst tillbaka så vet du hur många som åkte med här på finska sidan. Och det är nog, man blir ju liksom lamslagen för då plötsligt så börjar man ju bara och inbilla sig själv som pojkslyngel in i de här tiderna och de här scenerna. Och jag tror att pricken på i är det där när du kommer ut från Ratentie och till höger vid dike så finns det en rysk sotkavagn som blev skjuten dit på den plats och det ställe den dagen. Och där är den fortfarande. Den har inte flyttats på en milli. Det slutade liksom sen med en gig på Kajana och jag var på jättefint humör. Jag var jätteladdad. Då kommer man in till de här östgränsmänniskorna som är alldeles gudomliga människor. Och kanske mera öppna än savolaxarna. De tycker ju om att leva på giggen. Så att där stötte jag ju då först egentligen på den riktiga häcklaren. Jag tror att det var nog en av de bästa eller värsta häcklarna som man kan ha på en stand-up-komiker-gig. En häcklare är alltså en person som vill absolut delta och vill absolut vara mera i ljudet än vad komikern själv vill vara. Och det är ju förstås, det är ju helt katastrofalt, för att man kom ju inte vidare. Jag strätade i en timme, men att folk bar ur honom, det var två portsare bar ut honom tre gånger och han kom tillbaka in. Så det var ju riktigt liksom, woo! Men jag såg i alla andras ögon medlidande. Det var ju liksom jätteskönt. Och sen efter giggen så sa de att det här var jättekul, att de delarna som var hela, vi älskar dem. Att de delarna som du hade problem med honom, så älskar vi ju inte förstås, men ingen, det gjorde du inte heller. Att de var liksom helt med efter giggen. Så de kom, det blev sån här liksom axelklappning. Så vi kramades där också allihopa och blev jättegoda vänner. Så att jag åker nog tillbaka till Kajana any day. Och i och med det här med Pohjois-Karjala så tänkte jag att Levi and the Leavings, det är väl en grej. Jag tror att låten säger allt. Pohjois-Karjala, Nordkarelen blev bakom och resan fortsatte vidare. Nästa etapp var egentligen inte hemskt lång, för jag stannade i Kuusamo. Och när man börjar köra norrut så börjar man ju småningom sen och inse att snart börjar Lappland. Och det blev en sån här Lapplandsfeber. Ganska hyvä. Man började liksom fundera, var ska jag fiska och hur ska jag fiska? Jag hade mina fiskegrejer med förstås. Och en röklåda förstås. Det har man ju alltid när man åker med fyrhjuling. Det hör ju till. Kuusamo kom och jag övernattade hos en kompis i deras stuga. Och vi var tre killar där i den här stugan och vi fiskade två kvällar i rad. Och där fick man smaka första gången på flugfiske. Och det är nog en grej som jag tycker att den satt man liksom och väntade på att få knyta sin första egna lilla fluga, för det, den lilla floden som vi var på, eller ån, det var mer en kanske en bäck rent av, men då sitter man och tittar på naturen och så ser du alla flygfän och så försöker du imitera och använda det av allt mellan himmel och jord för att få din fluga att se likadan ut som den myggan som satt på den där stenen, bara för att lyckas lura åt dig harr. Och vi fick faktiskt helt reddit av det också. De åkte i röklådan och vi njöt av riktigt sånt ordentligt fiske. En fiskesemester blev det liksom på två dagar där plötsligt. Och i och med Kuusamo, som egentligen de, för alla som bor här i söder, så då tänker förstås Kuusamo Ruka där är man i Lappland och skida, men att man är nog i Kainuu och skida ännu fortfarande, det måste jag säga. Men att där börjar ju vissa höjder komma emot. Och sen kom det en ordentlig etapp, för att jag körde från Kuusamo till Utsjoki i ett kör. Och det var nog en av de tuffaste etapperna, 790 kilsa. Jag tror att naturen har aldrig bytt så mycket i mitt liv som under den här resan. Det blev granskog, så blev det kort granskog, så blev det kort tallskog och så blev det gleskort tallskog och så plötsligt så var det ingen skog alls. Och då var man plötsligt uppe i Utsjoki. Och de som inte har varit i de här nattlösa områdena, som man kan säga, det är nog någonting som verkligen, det slår i som vilken som drog som helst. Du måste bara tillbaka. Det var nog så otroligt vackert. Men jag fick faktiskt lära mig känna de här äkta samerna där. Jag gjorde två gig i Pub Rastigaisa i Utsjoki centrum. Alltså, Utsjoki centrum består då liksom av Pub Rastigaisa och Ula. Ulan sekatavara som säljer precis allt från, ja, egentligen allt. Det är allt från bensin till korv och vad du kan tänka dig. Där fanns till och med träskor från Sverige. Och sen ett hotell som ägs av samma ägare som Pub Rastigaisa. Och det var det. Och det är centrum. Och på andra sidan bron har du Norge. Men att människorna är ju liksom alldeles totalt laid back. Speciellt samerna. Jag fick lära känna en taxichaufför som det där var alldeles asko. Han var helt riktigt känd. Han är riktigt känd där uppe. Han har en av de största renhordarna. Närmare 4000 djur. Men att han behöver en hobby, så han kör taxi. Han är hård fiskare. Och vi var nere också vid hans strand, för han har huset vid Tena. Och det var ett jättefint laxår. Alldeles otroligt, för vattnet var så högt att till och med de stora baddarna kom in, och det gjordes verkligt stora rekord förra året. Där kom allt ända upp till den vecka jag var där, så den största var 23,6 kilo. Och själv lyckades jag få 2 napp. Så jag är riktigt stolt. Men om de här samerna ännu, så man säger ju att det är en liten skrynklig 1,50 lång kille som ryms under bordet och står och dricker vem som helst under bordet. Och det stämmer. De är små och de dricker väldigt mycket. Och det är alldeles roliga storyn vad de kommer med, för att man tror ju inte sina öron när de bara står plötsligt och berättar att en morgon när jag skulle ta bilen och värmde upp taxin, så stod det 2 vargar på bakgården. Och jag satt nu och funderade vad jag skulle göra, men jag hoppade i taxin och körde vidare. Och vargen är ju inte så där hemskt populär bland renodlarna. Men att det är nog ett kapitel för sig. De tar jättegärna emot, så att säga, ett helämmes. Och man ser det på fiskelicenserna. Ett helämmes betalar 80 euro per dag för fiskelicens på Tena, och lokala betalar 80 euro i sommaren. Så det är ju helt hyfsat. Men så ska det gå. Bor du där och det är dina vatten, så fiska på bara, tycker jag. Det är helt rätt. Business is business. Nästa låt kanske är en låt som får en sån här liten hemlängtan ton. Och det var nog det som man började sen småningom att få. Det var nog, jag tror att Johnny Cash är väl den killen som kan det här bäst. Hemlängtan tog i faktiskt, som sagt. Och nosen vände sig söderut. Pub Baron i Kauhava, det är också ett ganska speciellt ställe. För Kauhava har ju varit på kritan i och med att flygskolan stängs. Och det inverkar på den byn alldeles otroligt. Det blir jättemycket arbetslöshet förstås där. Och det sa man ju. Och folk talar om det. Speciellt för mig som kom från en annan ort. Precis utifrån. Och jag tror att det första tecknet på att man inte riktigt var nöjd med beslutet var ju det att när du kom in i krogen, så var det på piltavlan, så var det prick 10, så fanns det ett fotografi på Stefan Wallin. Så att det berättar väl ganska mycket den. Sen via Tammerfors, hem och tvätta byke, ner via Åbo och tillbaka mot Hange. Jag måste säga att alla som bara har möjlighet ska göra en sån här resa. Den här resan är rent jämförbar med nordamerikanska indianerna som vars hövdingar satt sina söner ute i öknen eller någonstans i prärien i flera dagar, 40-50 dagar för att klara sig. Och sen när de kom levande hem så hade de gjort ett mansprov. Och det här, mina kära lyssnare, var något om något ett mansprov. Jag heter Fredde Lilius. Jag har varit faktiskt er sommarpratare idag och jag önskar er alla en fantastisk, varm, skön och härlig sommar. Hej då!